Presidentens son av Fay Weldon, översättning av Annika Price, inläsare Åsa Kjellman Risi för Saga. Kapitel 1. På söndagseftermiddagarna när världen tar en paus och väntar på nästa stora händelse, när gatorna är tomma och onaturligt stilla och den sociala plikten hänger tung över landet, kommer invånarna på Wincaster Row och hälsa på mig. De kommer till mig av vänlighet, för att jag är blind, och av vänlighet mot dem sitter jag här hela den ödsliga söndagseftermiddagen och smälter samman nuet och det förgångna och berättar historier för dem. Idag berättar jag om Isabelle, som förälskade sig och därigenom fick hela världen att bli osäker och rotera i en annan riktning. Plipp, plopp, dripp, dropp. Lyssna. Hör hur regnet smattrar mot fönsterrutan. En sån här dag och på ett sånt här ställe är det lätt att känna att stora händelser inte har någonting med oss att göra. Att vi är avskurna från tillvarons stora kraftfält. Att människor och politik är helt separata enheter och att livets huvudström, med andra ord, rinner mycket långt härifrån. Men så är det inte, säger jag till dem. Isabelle bodde granne med mig. Floden flyter alldeles utanför trädgården och den är dessutom djup och bred och gyttjig med många underströmmar och inte alls den fridfulla, brusande strömfåra ni kanske hoppas på. Isabelle nästan drunknade i den. Plipp, plopp, dripp, dropp. Till slut kommer vi alla att veta mer än vi gjorde förut. Borde inte det vara tillräckligt att bygga sitt liv på? Men det håller förstås inte kvinnorna på Wincaster Row med mig om. Det är helt klart att det är inte tillräckligt för dem att söka sanningen. De vill ha lycka, kärlek, sexualitet, god mat, pengar, hållbara konsumtionsvaror, beundran, skrattande barn och Gud vet vad dessutom. De lever fortfarande i den verkliga världen och inte inne i huvudet. Idag är vi bara kvinnor här. Oliver, arkitekten som bor i nummer 13, kunde inte komma och det kunde inte Ivor, alkoholisten från nummer 17, heller. De hade plikter där hemma. Så vi har alltså jordemodern Jennifer från 9:an som är gravid än en gång och den sura Hillary från 11:an i bekväma jeans och klumpiga kängor och den lilla söta och kvicka Hope från 25:an som är rastlös idag eftersom hon inte har fått den sexuella tillfredsställelse som hon är i lika starkt behov av som en heroinmissbrukare av sin spruta. Eller, det är i alla fall vad Hillary säger när hon beklagar sig över henne. Det finns inga jämna nummer på Wincaster Row. Rivningsgubbarna han avverkar den sidan av gatan innan miljöaktivisterna lyckades lägga sig emellan. Bokstavligt talat lägga sig ner framför grävskoporna. Hillary haltar fortfarande när det blir fuktigt i luften. Och när hon nu sitter och lyssnar på mig gnider hon knäet. Är det sant det här med Isabelle? Frågar Hillary. Eller är det bara någonting du hittar på? Hillary, Jennifer och Hope väntar sig att sanningen ska vara exakt och slutgiltig. Jag vet att den är mer som ett berg som måste bestigas. Bergstoppen sticker upp ovanför molnen och kan sällan ses och har aldrig nåtts. Vad man ser av den beror dessutom på var man står på berget och hur utmattad man har blivit av att bara ta sig så långt. Dygden ligger i att hela tiden se uppåt, sträva uppåt och ibland i jubel hoppa från en knakande avsats av insikt och känsla till en annan. Det är mer eller mindre sant, sa jag. Isabelle var min granne. Hon bodde i huset bredvid och fyllde min dag med liv och energi och bullrande aktivitet. Nu står huset tomt och ogräset spränger sönder cementen på trädgårdsgången, där Isabelles son, lille Jason, en gång lekte och skrek och tvingade sin upproriska vilja på omvärlden. Grinden svänger fram och tillbaka och gnisslar. Någon fastighetsmäklare har ställt en skylt.